Dan Henriksson, teaterchef i Klockriketeatern. Välkommen med i Nyländsk förmiddag.
Tack så mycket.
Den som inte känner till Klockriketeatern, så kan du kort berätta hur den uppstod och när?
Då får vi gå ett kvartssekel tillbaka i tiden. Det är 1991, så i år kommer vi faktiskt att fira 25 år sedan den allra första produktionen. Och det var en föreställning baserad på Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike. Och därifrån kommer det också teaterns namn, som vi nog alltid får förklara. Harry Martinson fick Nobelpriset 1974. Och den här boken om de här luffarna för ungefär 100 år sedan då i Sverige, så var grunden för den dramatisering som Kristin Olsoni gjorde.
Östnyländsk anknytning.
Precis, Kristin Olsoni och Martin Kurtén bodde många, många år i Sibbo. Och Klockriketeaterns historia hänger också ihop med, jag har själv varit med och repetera på deras ladugårdsvind där. Det finns många historier kring det, men det där, sen så i början så var Klockriketeatern en nomadteater, precis som de här luffarna i romanen. Men sen 98 har vi haft en egen scen på Skillnadsgatan.
Men ni verkar inte bara där på den scenen, eller har inte verkat bara där, utan ni har väl rört er lite här och där?
Ja, precis. Att vi har alltid varit en turnerande teater, och nu precis, nu under den här månaden, så faktiskt senaste veckan så har vi lämnat vår scen och återgått till att bli en nomadteater. Luffare i Martinsons anda.
Fram med tältpålarna.
Ja, vi kommer att dyka upp på olika platser.
Varför har ni lämnat Skillnadsgatan 7 i Helsingfors?
No, det är en lång historia. Vi delar scenen sedan 98 tillsammans med Unga teatern och många andra fria teatrar som gästspelar där hos oss. Och sen var Unga teatern tvungna att dra sig ur det där samarbetet, och vi funderade lite på olika möjligheter. Men så såg vi det som, vi svängde på det istället och ser det som en möjlighet för oss att vi kan spela på olika platser i hela Nyland.
Ja, det blir en allnyländsk teater då?
Ja, och mer än det också, att vi har nog många projekt nu på gång, både inom Finland och i Baltikum och i Ryssland och Sverige. Så vi kommer på riktigt att bli en nomadteater.
Och nu finns det ju många fina scener runt om i Nyland. Jag tänker till exempel på Grand här i Borgå.
Det är vår strävan, är nog att fortsätta. Vi har under alla dessa 25 år så har vi nog spelat från Karleby i norr till Kotka i öster, skulle jag säga. Ja, det har vi gjort.
Mm. Men kansliet, Klockriketeaterns kansli finns i Borg, och varför?
Det har en det där mycket logisk förklaring. Det var ett tag när vi för ett antal år sedan så sökte vi en ny scen i Helsingfors, och då visste inte vad som ska hända. Så tänkte vi behöver en fast punkt för kansli med post och så här. Och sen slumpade det sig så att jag själv råkar bo i Borgå, och så hittade vi ett kontor här. Så vi har ganska länge haft ett kontor i Borgå, vi har ett lager utanför Borgå. Men nu har vi precis invigt ett nytt kontor i Helsingfors också, som är vår fasta punkt. Men scenen kommer att förändras.
Kommer kontoret i Borgå att finnas kvar?
Vi har nog kvar det här, och där finns vårt arkiv och så här.
Vad är Klockriketeaterns västnyländska anknytning då?
En västnyländska anknytning är det att vi har nog gästspelat där mycket. För tillfället har vi en skådespelare som är född i Tenala, Matti Raita. Vi har spelat i Kyrkslet, Karis, Ekenäs. Vi kommer nu i sommar mycket troligen att gästspela på Hangö teaterträff, som är den här årliga träffen för framförallt svensk teater i Finland i början av juni.
Jag tror att nyländsk förmiddagslyssnare godkänner det som en nyländsk teater.
Vi är nog där. Jag kan ännu lägga till att själv är född i Lovisa, så vi sträcker oss. Och Kalle Alm, vår andra skådespelare, han är född i Lovisa. Så...
Ett nytillskott.
Ja, Kalle Alm spelade nyligen i Lovisa en monologföreställning som, om hur det kan bli när familjen drabbas av cancer.
Ja, det var en mycket svår föreställning. Jag hörde folk som menade att de klarade inte av att gå och se på den, att den var så tuff.
Ah, nej, tvärtom. Jag tycker att folk som har sett den har varit mycket rent av tacksamma för den där möjligheten att få behandla. Den handlar liksom inte enbart om cancer.
Det är klart, men barn.
Det handlar om berättelsen är en pappas historia om hur han upplever den när familjen drabbas. Pojken håller på att dö i cancer. Men det där, till och med finns där nog en liksom förhoppning, någonting hoppfullt i slutet. Det är en jättefin, enkel föreställning som bjuder in. Och vi brukar ha antingen arrangerade eller helt spontana diskussioner, samtal efter föreställningen.
Har man en chans att se den här ännu i år?
Ja, vi är där nu i februari, så ska vi översätta den till finska. Kalle kommer att ha premiär på Lilla Villan i Sibbo.
Nickby.
I Nickby. Och så ska vi spela den på svenska där i april. Och i Helsingfors kommer vi att ha en sån här välgörenhets föreställning på finska, men det kommer vi tillbaka till sen.
Så det är att kolla tidpunkterna på er hemsida till exempel.
Ja, den är en sån, det är så liksom, vad ska jag säga, teatermässigt så enkel föreställning att vi tar gärna emot beställningar, och den kan fungera som en inledning på en kväll kring just det temat till exempel.
Dan Henriksson, teaterchef i Klockriketeatern, vad är det mest aktuella nu när det nya året har börjat för er del?
Vårt stora projekt nu den här våren, det är en föreställning som heter Three Musketeers East of Vienna. Tre musketörer öster om Wien.
Hur trogen är den här originalet?
Vi har lånat karaktärerna från Dumas klassikerroman. Men sen är det nog väldigt, hur ska jag säga, ja, så som titeln redan säger, vi rör oss öster om Wien. Vi gjorde i höstas i oktober en två veckors sån här road trip där vi reste från Wien ända till den här ockupationsgränsen till Krim. Och de här våra tre musketörer som alltså uppträdde i sina historiska kostymer, de såg ut som musketörer och det öppnade ju alla dörrar och alla människors sinnen. Så de mötte människor och vi såg vad hände det i de här östliga delarna av Europa.
Just nu
och det var ju förstås då i oktober, så var den här flyktingsituationen var ju väldigt infekterad då.
Med andra ord, ni spelar på tidens nervsträngar.
Det är nog ett sätt att det där försöka behandla vad en europeisk identitet eller vilka frågor rör sig i folks. Men det där, den är nog, vågar jag, vi håller på att repetera den här resan vi gjorde, så det är liksom en del av det här, den filmades och det är liksom det dokumentärmaterialet, men den kommer att bjuda på mycket musik och jag vågar lova ganska mycket humor och det blir nog någonting helt annorlunda. Språket kommer väl huvudsakligen att vara engelska och sen lite svenska och finska och kanske några andra språk. Och då får vi väl själv fantisera hur det kan låta när de här tre musketörerna talar engelska. Så.
Vad hoppas du att det ska ge oss finländare, den här pjäsen?
Det är ju alltid svårt att säga hur publiken ska uppleva. Men vår utgångspunkt har nog varit att undersöka att var står vi själva. Vad vet vi om Europa? Vad vet vi om oss själva? Hur upplever vi olika situationer. Det här när någonting oväntat händer, en fel karaktär dyker upp i en ovanlig situation och sådana här saker.
Nå, efter de här musketörerna här nu, har ni något mera i bakfickan här på vårkanten?
Vi håller på med, vad ska jag säga, 28 produktioner så här som vi repeterar eller planerar eller utvecklar. Men förutom den där fjärde som Kalle Alm spelar, så är det den här musketörerna som gäller nu den här våren. Vi kommer alltså att spela den i Helsingfors på Södervik i samarbete med Madhouse-festivalen, eller Madhouse Helsinki, som är en sån här serie av föreställningar där. Och så förbereder vi, på hösten kommer vi att göra ett samarbete med Teatteri Takomo i Helsingfors. Så det är de här nu. Men sen kommer vi nog tillbaka till ny dramatik på svenska från Finland. Vi ska nästa år, den här tiden, har vi premiär på en ny pjäs av Susanne Ringell med två, vad ska jag säga, riktigt välkända skådespelerskor.
Hur blir det med turnerande när det gäller de här tre musketörerna?
Tre musketörer kommer att spela först i Helsingfors. Vi repeterar den i Riga och kommer sen att åka tillbaka och ha en liten spelperiod där. Och så ska vi gästa Tallinn i maj. Och sen fortsätter den nästa spelår och troligen blir vi inbjudna till Sankt Petersburg i oktober. Och så här, så det är det här nya nomadlivet.
Hur har det varit för Klockriketeatern att rekrytera nya skådespelare i Svenskfinland? Svenskfinland är litet och skådespelarna syns ganska ofta i olika produktioner och sammanhang.
Vi har den fina situationen nu att efter så här lång tid så nu har vi för första gången två, ja, om jag räknar mig själv med, så har vi tre heltidsanställda skådespelare. Och det är för en fri teater så är det ganska lyxigt. Annars så har vi ju kört med frilansgäster och många av dem har återkommit många gånger. Men det här att vi nu har en sån här liten ensemble, så det ger liksom nya möjligheter att utveckla. Och vi har så mångsidiga medarbetare, de gör ju allt möjligt. Som Matti Raita till exempel, han gör ljud nu för den här ljud och musik för den här tre musketörer också.
Hur ser er publik ut då?
Jag skrattade. Jag fick en gång en fråga i en finsk intervju och så svarade jag att meillä on aika sekava yleisö. Utan att jag själv märkte när jag ville säga att vi hade en ganska blandad publik. Sekalainen yleisö. Vår om jag får säga liksom gamla publik, den som har följt med oss genom åren, har ju varit den här som den konstintresserade finlandssvenska teaterpubliken som har uppskattat det här som vi har haft med en ganska stark litterär tradition och det arv som Kristin Olsson och Martin Kurtén utvecklade. Och vi är glada att ha en stor del av dem kvar. Nu har vi tycker jag på ett sätt lite bredda vår repertoar och den här tre musketörer så riktar vi nog klart också till en bredare finsk publik eller flerspråkig. Och jag tror ju att jag tycker själv att det finns ganska mycket teater på svenska i Helsingfors samtidigt. Och därför så det är liksom väldigt roligt för oss att få komma ut inte bara i Nyland utan till andra platser också för att vi på det sättet har vi en större publikunderlag.
Mm. Vad är det som har gjort att ni har breddat publikunderlaget så här?
Ja, en orsak har ju varit det där liksom under alla de här åren är att vi har inte haft den här Diana-scenen året om utan vi har haft perioder. Och då har vi varit tvungna att söka andra spelplatser. Sen, om jag nu ser framåt, så är det, vi söker också samarbete med andra teatrar. Och då kan vi utnyttja deras scener och så här. Men kanske nog främst det här att vi har nu många år talat om, inte bara klockrik utan det andra också, att vi borde spela mera ute. Och det finns en del projekt för hur vi ska kunna utveckla det här, just att som du nämnde, att spela på Grand eller på tryckeriteatern eller Karelia Ekenäs och så här. Att hitta ett sådant enkelt system hur olika teatrar kan samarbeta med de här teaterhusen eller scenerna som finns ute.
Mm. För det finns ju inte... är ett gamla trogna, ska vi säga, intellektuella publik har då hittat till Skillnadsgatan, men om ni turnerar så kan det komma en ganska blandad publik.
Ja, det är ju alltid roligt att ha en blandad publik. Vi försöker nu vända det här att istället för att oroa oss för hur folk ska hitta oss så skulle det kunna bli roligt det här att var månne klockrike spelar nästa gång.
Ja, om vi spår lite i framtiden och tittar i kristallkulan, hur tror du att framtiden ser ut för mindre teatrar i Svensk Finland?
Jag tror, jag sitter själv med i scenkonstkommissionen och läser ju alla ansökningar om understöd. Och jag har tidigare suttit någon annanstans också och haft möjlighet att följa med det här. Det finns ju liksom en fantastisk energi och initiativ och det händer mycket. Samtidigt så har liksom de stora pengarna finns på de fasta teatrarna. Det är de som får de stora, till exempel statsunderstöden. Men där skärs det ner nu. Så jag tror definitivt att nu är det dags för oss att hitta olika sätt att samarbeta. Så att de föreställningar som produceras, att de får en lite längre livsbåge, kan spelas flera gånger på flera orter. Att då, om vi nu inte talar om Borgå, så nu finns det ju ett försök att få skapa en mer, vad ska jag säga, långsiktigare, en teater som skulle kunna existera här. Men det är ju inte alldeles enkelt, för det finns inte så mycket publikunderlag för att fungera enbart här. Men däremot så ska man kunna hitta något system att det finns en regelbunden föreställningsverksamhet. Att olika teatrar kommer in. Att folk vet att varje den här veckan i oktober så är det alltid något gästspel eller så på det här sättet.
Dan Henriksson, vad skulle du säga om tanken att börja samarbeta med invandrarna och flyktingarna som är kommande finländare kanske?
Jag tror att det är alldeles livsviktigt för oss alla ur alla möjliga synvinklar. Och vi hade nu ett litet exempel på det här, så under restaurangdagen nu i november så hade vi bjöd in irakiska flyktingar som kom och tillredde irakisk kyckling. Och vi hade 250 gäster på några timmar. Det var liksom helt otroligt. Och det var roligt för gästerna som kom, det var roligt för de irakiska kockarna, det var roligt för teatern som fick in folk som strömmar där igenom. Och det liksom allt. Och det enkla är ju det där att de möts människor och vi märker att vi är alla människor precis som den andra. Att det där, och det där tycker jag överhuvudtaget att det är teaterns kanske allra viktigaste uppgift, att skapa de här möten mellan. Nu när så mycket sker virtuellt, så det här verkliga fysiska mötet mellan människor, jag tycker att det är liksom vår heliga uppgift. Och ju mer vi liksom breddar det här, vi kan inte den finlandssvenska kulturen, vi kan liksom inte bara sluta oss inom, eller ens den finska, att vi ska öppna upp. Och det är ju roligt, det ger ju mycket.
Tack teaterchef Dan Henriksson, och vi ser fram emot ett livligt och intressant klockrike teaterår.
Tack så mycket.